Ja, Roger Pettersson och lärare i Närtes 80 km söderut i ett högstadium. Jag undervisar i religion och historia. Och nu ska jag så där snabbt gå igenom det aktuella kyrkliga läget i Finland. Och det här är kanske 50 sidan som är framme. Så.
Det ska backas lite. Det var sista.
Jag ska ändra resolutionen här också.
Jag tänkte först bara presentera en sån där snabbt en bakgrund som finns i framtidens folkkyrka. Gustav Björkstrand som har gått i pension 2 gånger. Den senaste gången som biskop. Han har här återgett en undersökning som jämför situationen i de nordiska länderna. Och där finns ett litet fel under Finland. Den andra punkten, där ska det vara 13%. En fjärdedel var det i övriga Norden. Det jag ville visa med den här är att de nordiska folkkyrkorna har en liten inre kärna bland sina medlemmar. Bara 5% är bundna emotionellt och praktiskt starkt i församlingen. Bara 5% i alla kyrkor är det ungefär 5% i alla länder. Sen finns det några som har en hög bindning till kyrkan sådär emotionellt, men kanske går mer sällan dit, eller så tvärtom att de går ofta, men de tycker inte ändå riktigt om kyrkan. Så det är den yttre kärnan. Så de två grupperna så där ser man att i Finland så är mycket fler har en ganska stark tillhörighet till folkkyrkan jämfört med de andra länderna. En fjärdedel kan räknas till en yttre kärna och 10% till de övriga länderna. Så sammanlagt en tredjedel av finländarna kan räknas till inre eller yttre kärna. Så det är ganska nära anknutna till folkkyrkan jämfört med andra. Sen är bara 13% helt distanserade i Finland. Det står fel här när det står över en fjärdedel. Det är bara 13%. I de övriga länderna är det över en fjärdedel, alltså 25%. Så Finland är kanske lite mer folkkyrklig än de övriga nordiska länderna. Det var nu allt om framtidens folkkyrka. Ni kan utgående från den statistiken räkna ut en hel del också folkkyrkans framtid. Sen om väckelserörelsernas situation. Historiskt sett så har väckelserörelserna haft en stark position i Finland. Det framförallt det här 1800-talets väckelserörelser som har haft varit starka. Lestadianismen är den största. Och nu, de senaste åren i takt med sekulariseringen så har väckelserörelserna svårt att hitta sin plats i kyrkogeografin. Det är inne i en identitetskris, helt klart. Och de måste ju fråga sig, vem är vi? Och sen när det blir problem så måste man också fråga, vem kan hjälpa oss? Och det här blev aktuellt till exempel i den lestadianska väckelsen. Där jag själv är uppvuxen. När det kom en pedofilskandal till kännedom här vid årsskiftet. Så då började hela den här trygga strukturen som man hade börja vackla. Och så måste man fråga sig, vem är vi? Och det var inte något lätt att få svar på den frågan. För mycket jag inträffade. Folkkyrkan var snar att erbjuda hjälp. Kyrkoheden i Jakobstad och biskopen i Borgå var redo att räcka ut en hjälpande hand. Men man hade inte behövt en hjälpande hand på 100 år, så varför skulle man ta emot den nu? Men ändå kom erbjudandet och många kanske skulle ha varit redo att ta emot den hjälpande handen. Men till min glädje läste jag idag att ordförande för bönehusföreningen sa det. Då de frågade idag om någonting har hänt i tidningarna så sa han att kyrkoheden har vi haft bättre kontakt med. Men vi kan inte förbise att ämbetsfrågan är ett oöverstigligt hinder, så därför kan inte han komma och predika till bönehuset. Så det var glädjande för mig att höra att åtminstone ämbetssynen är på den rätta grunden. Men ännu håller man där på med att fundera kring sin identitet. Och det är helt klart att nytänkande och nyorientering behövs inom alla väckelserörelser, eftersom alla har ungefär samma problem som lästadianerna, fast de nu drabbas av någon pedofilskandal, så är det ändå kommer den här frågan. Vem är vi i det här nya sammanhanget som nu har uppstått? Sen om fenomen i vår tid. Här är det som i många andra nordiska länder frågan om välsignelse av homosexuella som är på tapeten, och just nu så behandlar de frågan på kyrkomötet. Det som har gjort frågan lite invecklad är att biskoparna har kommit med en sån där mellanlinje. De har öppnat för bön och det är lite luddigt allting, och nu ska kyrkomötet då ta ställning till det här. Så biskoparna har ännu inte ansett att tiden är mogen för välsignelse av homosexuella parförhållanden, utan det rekommenderar en steg i den riktningen. Men i samband med att fokus har flyttats till den här homosexfrågan, så har samtidigt ämbetsfrågan fallit i bakgrunden. Och jag har nu stött mig att märka till att en del konservativa som tidigare har varit mot kvinnliga präster nu har gett upp. Och det kommer till uttryck bland annat i biskopsvalen, där man kan stödja en sån biskop som är för kvinnliga präster. Då förstås är det ju brist på motkandidater. Henrik Peré har ju ställt upp i valen och han har varit mot kvinnliga präster, men annars så har det inte funnits någon som har varit mot kvinnliga präster. Men överlag så har biskopsvalen präglats av att massmedia målar upp en kandidat som liberal och en annan som konservativ. Och den konservativa biskopskandidaten kan nästan vara hur liberal som helst. Att nu i ärkebiskopsvalet så Mika Ruokanen, som var den konservativa, så är inte alls konservativ, utan han är faktiskt mycket liberal enligt min mening. Då det gäller bibelsyn och synen, ämbetssyn och också då det gäller gudstjänstreformer, så är han, tycker jag, liberal. Och dessutom har valen vunnits av den liberala kandidaten, så klockan är slagen för folkkyrkan. Det är helt klart. Och nu finns det olika aktörer som gör motdrag mot det här. Och Lutherstiftelsen, Luthersätio, så är det mest synliga. De har under en 10-årsperiod grundat ett 20-tal gudstjänstgemenskaper runt om i Finland. Och det här är, man kan säga, det är missionsprovinsen i Finland. Och nu har man dessutom fått en egen biskop när Matti Väisänen blev viktig biskop i mars. Det är också ett flertal unga män som har blivit prästvigda i Sverige och sen fått tjänst inom Lutherstiftelsen. Lutherstiftelsen har fått synlighet ganska mycket på grund av olika konflikter med folkkyrkan. Det har varit frågan om att de har sagt att biskopen inte ska komma till deras nattvard. Och det har varit frågan om när de här som har blivit prästvigda i missionsprovinsen har döpt, förrätta dop, ska dopet godkännas av folkkyrkan. Och så har det varit fråga om olika avstängningar. Och allt det här har gjort att Lutherstiftelsen har fått en synlighet. Det har varit det som mest har talat mot folkkyrkans förfall. Det som de också har betonat i det här är att de stannar kvar inom kyrkan. tills vidare, och det hade nog skriva på olika ställen och gjort klart att de tänker inte i detta skede lämna kyrkan. Och det här kan uppfattas nog problematiskt, för då blir det en fråga, när ska man lämna kyrkan? Eller vad väntar man på? För folk lämnar kyrkan, och det är nog en sån där balans som kan vara svår i långa loppet att gå. För då snart kommer olika andra band som binder fast, och så går det inte längre att göra det man kanske skulle önska. Så det är Lutherstiftelsen som kanske är mest aktiv i kyrkofrågan nu just, i och med bildandet av missionsprovins i Finland. Sen finns också andra aktörer. Finlands teologiska institut, i STI, där Henrik Peré är generalsekreterare. Så den är en samlande faktor för konservativa, speciellt då ett stöd för de som studerar teologi i Helsingfors. Men också i övrigt så är deras samlingar där de samlar väckelsens folk till olika seminarier och bekännelsedagar. Så de har nog en viss betydelse. Sen är det, tycker jag, ett litet problem att STIs kyrkopolitiska linje är något oklar. Att ibland bjuder din biskopar som är för kvinnliga präster, förstås, det är alla biskopar nu, och det leder nog till problem. Att man vill som visa att man har kontakten till folkkyrkan i skick, och det är nog problematiskt, för sanningen lider av det. Sen finns också Paulussynoden, som jag tänkte nämna här. Den är synlig i sin kyrkokritik. Den är inte lika synlig som Lutherstiftelsen, de får inte lika mycket publicitet, men de ordnar samlingar med jämna mellanrum, och de har en klar syn också att någonting måste göras. Och de stöder också i stor del missionsprovinsen, att den ska byggas upp i Finland. Sen har vi olika aktörer i svensk Finland, och jag ska nog erkänna det att när det gäller finska Finland så känner jag inte så bra till läget i finska Finland. Det är nu mest bara Lutherstiftelsen jag känner till. Att i och med språket så det går nog en språkbarriär som gör att svensk Finland är som en liten ankdam, som man ofta brukar säga. Och det gäller också i kyrkliga sammanhang. Man har ett eget kyrkligt liv i svensk Finland. Många väckelserörelser har samlats till kyrkhelg i Karleby de senaste 2 åren. Och det är en nyhet att så många väckelserörelser kan samlas till någonting gemensamt. Och man har också börjat ta initiativ till att hitta olika alternativa lösningar i kyrkofrågan. Ändå så tror jag nog att det blir svårt att hitta en gemensam linje, eftersom väckelserörelserna har olika inriktning. Och alla väckelserörelser är i sig i en brytningsfas nu just. Så åtminstone som jag upplever det, att evangelieföreningen har under de senaste åren blivit mer karismatiskt inriktad. Till exempel de med kontakter till sådana predikanter och präster som också medverkar på oss samlingar. Att de här samlingarna går lite in i varandra. Evangelieföreningens och OAS-rörelsens samlingar. OAS har också blivit mer teologiskt oklar, enligt min mening, under de senaste åren. OAS-rörelsen är inte så stor i Finland som i kanske Norge och Danmark. Sen har vi LFF, som är då om man säger min rörelse där jag är uppvuxen och som har då drabbats av den här skandalen, de har bland annat sökt kontakt till missionsprovinsen. Vad det leder till sen, det återstår att se. Men det finns vad ska man säga, tecken som tyder på att de skulle vara redo att söka kontakter utåt. Och det är någonting nytt i sig att LFF söker kontakt utåt på det här planet. Det är också med i ett hörn på den här kyrkhelgen. Så, ni förstår att det är ganska många aktörer och det är en brytningsperiod. Sen har vi till sist bekännelsekyrkorna som på ett sätt, kanske inte på samma sätt är i en brytningsfas nu just. Däremot så är det rätt små och omnämns sällan i offentliga diskussioner och är relativt okända bland väckelserörelsens folk. Och det väckelsefolket vet om bekännelsekyrkorna så baserar sig ganska långt på fördomar. En del av bekännelsekyrkorna så försöker genom lärosamtal få större kontaktnät. Och det pågår då i större eller mindre utsträckning. Sen är nog min fråga ändå den att finns det någon annan väg än att bilda nya kyrkor? Att är det möjligt att bara diskutera och hålla på inom folkkyrkan, hitta olika lösningar? Eller går alla försök mot kyrkobildning i slutändan? Att finns det något alternativ till bekännelsekyrkorna? Det är nu en fråga som jag lämnar att stå kvar här. Så får ni sen fråga mer om läget i Finland.